Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Idag kommer religionsjournalisten, kan man nog kalla henne, Anna Lindman hit. Och då pratar vi om Sverige och tro. Vi pratar också ganska mycket om mina föräldrar. Och det blir faktiskt jättekul och intressant. Och jag är lite gränslös idag. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Varför var du uppe så tidigt i morse?
Jag har varit på morgonstudion på SVT.
Ja.
Är du okej att jag lägger mitt tuggummi på mobilen? Det är ju inte klokt.
Det där är ju din... Om du kollar liksom hur det ser ut i mitt kök,
ja,
generellt, tror att det är något, tror att jag har något problem med just så inredning.
Nej, men nej, just tuggummin på... Nej.
Det är din telefon. Nej. Lägg den här.
Stoppa in igen.
Nej, det blir dåligt för podden. Lägg den här.
Där ska det
vill
ligga.
Vill du ha mjölk?
Ja tack, gärna mjölk. Jag har varit i morgonstudion i morse och pratat om ett Uppdrag granskning som kommer ikväll. Som handlar om Jehovas vittnen.
Och det är du som är liksom avsändaren?
Ja, Uppdrag granskning. Men jag är reporter.
Ja. För du gör dina egna program och sen så gör du lite andra också.
Ja.
Vilken bra... Vilken tydlighet, Kakan. Nu,
nu lät du alla lyssnare förstå.
Precis. Men vad, och kan du berätta lite vad den handlar om?
Det handlar om att Jehovas vittnen, eller Jehovas vittnen som det egentligen heter, men som man inte kan säga i tv, för då får man så många mejl från vanligt folk som tycker att jag inte förstår vad det är jag pratar om. Men Jehovas vittnen...
Precis, de säger Jehova själva.
Ja. Jehovas vittnen får statsbidrag, alltså skattepengar, för att de är ett trosamfund, har regeringen bestämt. Men regeringen har en demokratiparagraf. För att få statsbidrag så står det att ett trosamfund som ska få statsbidrag måste bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Demokrati.
Jämställdhet kanske.
Med mera.
Ja, kan man ju tänka.
Tycker de då att det är lite, det får vi tolka själva, eller?
Nej, men du menar hur Jehovas tänker?
Mm.
Jag tror att de tycker att de gör det. Jag tror att de tycker att de bidrar till att upprätthålla och stärka de värderingar som de tycker är grundläggande för det svenska samhället.
Ja, såklart.
Ja. Men det som framkommer i programmet då, jag har intervjuat 44 stycken före detta medlemmar, det är ju en helt annan bild. För där handlar det ju om att om du till exempel har sex för äktenskapet, eller du kommer på att du är homosexuell, eller du vill rösta i ett politiskt val, eller ta emot blodtransfusion om du håller på att dö, till exempel, så bryter du mot regler inom rörelsen. Och om man bryter mot regler så kan man bli förlåten och få vara kvar. Men om man liksom vidhåller att det var rätt att göra så och vill göra så, vill ha sex fast man inte är gift till exempel, då blir man ju utesluten. Och det går till på samma sätt varje gång då. Det kommer tre äldste bröder, har en liten dömande kommitté som det
heter. Och du förklarar en typ död nästan.
Ja. Man blir ju som död för alla vänner och familj och så.
Jag lyssnade på Sektar häromdagen. Och då var det en kille där som var och pratade om just det.
Erik Engel, va?
Ja, precis.
Han är med i granskningen.
Ja, jag vill ha med honom i Underhuden också.
Ja,
Att han är perfekt för det.
Oh, han var med i studion i morse. Vi träffades ju sjukt tidigt i morse.
Men då är det bara tack och adjö. Eller det är inte ens tack, det är bara adjö.
Man har en vecka på sig att ta farväl.
Och det är någon som bara bestämt, eller är det Gud som har sagt att på den sjunde dagen. På Gud den sjunde dagen ska du säga adjö.
Ja, det där med en vecka, det har nog varit någon sån här... Det vet inte jag, vi får ringa och fråga. Men jag tror att det är väl rimligt liksom att de tar beslutet, du är utesluten. Och sen får man säga hej då till alla. Och sen så på nästa möte så läser de upp att det här är längre inte en broder eller en syster.
Undrar liksom hur mycket de bägar i smyg. Och jag vet att det inte är en undersökning du har gjort, Anna. Men det är sånt jag undrar över.
Hur mycket de...
bägar och läbbar.
Yes!
Liksom i smyg och liksom hur mycket sex de har innan äktenskapet och liksom... Du förstår?
Ja, det är klart. Smyger. Ja. Det är klart de smyger.
Ja.
Alltså straffet att leva som man vill, det är ju jättehögt.
Mm.
Det är ett orimligt högt pris du får betala.
Det är speciellt när man inte har någon annan än sin församling.
Exakt.
Mm.
Och det har man ju inte om man har vuxit upp där. Om ens föräldrar är med från början.
Precis.
Så får man ju knappt umgås med andra. Nu är inte de här och kan försvara sig. Eftersom jag jobbar på public service ska vi säga att de har väl en annan bild. De skulle säkert säga att man får visst umgås med vem man vill och allt det där. Men om vi utgår från vad som står på deras hemsida så står det att den som inte längre är medlem i församlingen har lämnat tron. Med en sådan pratar vi inte eller umgås vi inte med.
Mm.
Så att det liksom...
Men när du gick in för att göra det här programmet, vad var liksom ditt uppdrag då? Säg inte granskning. Men vad var liksom, vad hade du på din agenda och liksom uppdragsgivarens agenda?
Ja, men Sava, jag har gjort en serie precis som heter Gud som har vi barnen kär. Där jag har intervjuat en massa unga människor som har vuxit upp i olika samfund där de har haft liksom sina fri- och rättigheter begränsade. Framförallt har de inte haft religionsfrihet ju.
Mm.
Och då i den serien som medverkar det ett antal unga personer från just Jehovas vittnen. Bland annat en tjej som heter Jonna som för 4 år sedan blev utesluten av sina föräldrar. Och sedan dess inte har träffat dem liksom. Inte haft någon kontakt. Hon är 24. Då är man ju ganska ung. Och det är ju en väldigt svår sak som hon går igenom. Och hon berättar så otroligt fint och öppenhjärtligt om det. Och då är det klart att jag, när jag hör henne berätta, tänker så här... Vänta nu, de får ju statsbidrag.
Mm.
Rimmar det med den där demokratiparagrafen?
Mm.
Så det är inte konstigare än så.
Men så det är det som är själva uppdraget? Men
ja,
inkluderas ju allting annat runt omkring. Ja. Men jag tycker att det är... Jag kommer ju från en religiös familj och... båda mina föräldrar är teologiskt intresserade. Pappa är religionspsykolog. Och mamma är ju väldigt intresserad. Och jag har ju själv pluggat teologi. Mm. Och ska börja plugga till hösten igen.
Teologi?
Nog om mig. Ja, judaistik.
Vad sa du? Skulle
plugga? Judaistik.
Är det sant?
Jag är besatt av det.
Varför det?
Jag menar, vadå? Det är ju grunden till allting.
Ja, jo. Men... Mm. Wow.
Jag vet. Ja, men jag måste aktivera min hjärna lite. Men jag har ju fått tron med mig som en helt, alltså som en god sak.
Mm.
Som helt okomplicerad, aldrig dömande, solidarisk, generös. Mm. Och jag tycker att i Sverige är det väldigt mycket antingen eller.
Mm.
Mycket den andra när det kommer till tro.
Mm.
Men jag kan tycka att det är... När man visar upp olika samfund, typ Jehovas, det är svårt för gemene person som inte kommer från en tro att förstå att det finns så mycket underbart och gott. Det är inte bara, människor är inte bara onda.
Nej.
Man har ju, deras föräldrar är precis som vanlig mamma och pappa ju.
Mm.
Eller skolan, eller ens kamrater. Att man växer ju upp, man kan ju växa upp med hur mycket kärlek som helst också.
Självklart.
Och det tror jag att folk inte förstår.
Ja. Det är ju jättetråkigt att vi har den där väldigt snäva bilden av vad det är att vara religiös i Sverige.
Mm.
Och att vi har så liten erfarenhet i majoritetssamhället.
Mm.
Eftersom det är någonting som berör ändå så många människor. Det är ett väldigt glapp mellan människor som har en tro och människor som inte har en tro. Det är som att det inte finns någon kommunikation däremellan. Och på ett sätt kan man väl säga då, och det är väl den kritik som jag har fått efter den här serien Gud som har vi barnen kär, att du visar en så negativ bild av att vara religiös.
Vem är det som har kommit med den kritiken?
Ja, det är fullt i min mailbox. Det är två sorters mail som liksom plingar in hela tiden. Det ena är andra människor som skriver så här, jag är också ett av de här barnen, jag har varit med om det här. Och så kommer det otroligt starka berättelser, sorgliga berättelser ofta. Där man känner igen sig och tackar väldigt mycket för att den här berättelsen kommer fram och för att vi äntligen pratar om det här och sådär. Och det är jättemycket skam och det är barndomsminnen som man inte har orkat bearbeta och sådär. Den andra typen av mejl är ju väldigt mycket kritik då från andra kristna. Och de kan se ut på lite olika sätt. En del är bara bibelställen i versaler. Mycket versaler. En del är så här, du borde ha gudsfruktan. Eller Gud kommer att döma ditt högmod. Versaler.
Känns som att Gud har annat för sig än just dig. Alltså du är ju...
Vad trist det lät.
Nej, men du har ändå ägnat Gud många goda timmar. Alltså jag tror ändå Gud kanske satsar på någon annan.
Jo.
Kanske någon som gjort illa barn eller kanske någon som...
Ja.
Alltså jag har hur många som helst som jag tror att Gud kommer gå på före dig. Men vi får se.
Vi får se. Jag försöker vara ödmjuk i detta. Eller framförallt försöker jag förstå att det kan upplevas som kränkande. Men det är för mig svårt att förstå. Därför att det här handlar ju om barn som kommer med sin berättelse. Och jag tänker att man borde känna tacksamhet som kristen att det här kommer fram och att de äntligen vågar prata och att vi liksom ägnar sändningstid till det och visar barn generellt att de har rättigheter och att man får sitta i tv och berätta om saker man har varit med om som har varit svårt, att man inte behöver känna skam och att man delar sin upplevelse med många andra och så, och att man då kan lära i de här olika samfunden av det. Och liksom sluta göra fel.
Och jag som kristen vill ju verkligen se det här. För jag vill ju att kristna ska kunna leva fritt.
Mm.
Och inte bara... Alltså man vill ju ha diskussionen. Mm. Och en mångfacetterad bild av vad liksom en... Inte bara liksom kristna är, utan vad en troende människa är.
Verkligen. Men det där du sa förut om att de inte är onda. De är verkligen inte onda. Jag menar inte att de här medlemmarna i Jehovas vittnen heller är onda.
Ja, men jag pratar inte om din bild. Jag pratar om gemena personens bild.
Men det tycker jag är viktigt att framhålla. Att det här är ju människor som vill väl. Alltså, roten i de här religiösa samfunden är ju ändå att man tror väldigt starkt på en text eller en gud eller liksom ett öde på något sätt. Och då vill man ju få med sig sina barn i det. Det är ju jättefarligt om barnen väljer en annan väg såklart. Om man tror att det kommer att komma Harmageddon så vill man ju rädda sitt barn för det. Man är väl villig att göra hur mycket som helst.
Ja, men sen så tänker jag ju också så här, ond eller god, alltså det är det ens en diskussion. Det man tänker är gott kan ju bara vara en riktig liten horunge. Det är inga ord som du säger, Anna, men jag säger dem.
Under huden.
Jag har ju frågat två personer i min närhet om de har några frågor idag.
Du tänker inte säga vilka de är.
Det är ju mina föräldrar. Det är därför du fick den här koppen med mina föräldrar på.
Jag dricker alltså kaffe ur en kopp med
Janne och Kerstin Hermansson.
Mamma och pappa på. Den är jättefin. Jag tycker väldigt mycket om dina föräldrar. Vi har ju bara träffats kort. Men
det är också en otrolig historia bakom den bilden. Den är tagen i en lägenhet i Lysekil där vi bodde i 15 år när jag var liten. En liten etta. Och den... Varje år tog jag mina föräldrar tog en bild på mig och min syster i det fönstret. Sen när jag och min syster blev vuxna och flyttade hemifrån så hyrde de den lägenheten en sommar, en vecka och tog en sån bild på dem i fönstret och gjorde muggar till mig och min syster.
Nej. Supergulligt.
De är gulliga. Men de är inte bara gulliga, de också. Du vet hur föräldrar är.
Ja.
Men de har i alla fall gett mig religionsfrihet och det uppskattar jag mycket. Jo, men min mamma är väldigt... Alltså min mamma är ju katolik. Och hon är väldigt upprörd över till exempel att människor firar jul som inte är troende. Mm. Eller att folk döper sina barn när de inte är troende. Eller gifter sig. Att man det kan jag också tycka är sjukt. Att man lovar någonting inför en gud som man inte tror på. Sen är det ju kulturellt. Men min mamma, det här, du kanske inte kan svara på detta, men du har ju en överblick om tro i Sverige.
Hon hoppas att jag ska kunna svara på det här.
Ja, hon tycker att vi kan ha en diskussion om.
Ja, okay.
Hon skriver, varför är människor så okunniga? Alltså, till exempel så går man ur Svenska kyrkan och så har man den här namngivningen för sina barn. Kanske i sin trädgård eller något annat ställe. Och så har man det barnet iklädd en dopklänning. Det tycker min mamma är haram. Mm. Det är väldigt intressant. Men jag förstår ju henne.
Ja, ja.
Men jag
ja.
Kan väl också, vad fan, man kan väl blanda lite.
Ja.
Men det är, jag tänker att det är en sekulariserad tro. Att man kan, att just det där med att man plockar lite.
Alltså, att vi sitter i den här båten handlar ju om att Sverige sekulariserades ju oerhört snabbt. Och för inte så länge sen, men det gick väldigt, väldigt fort. Så det som var självklart för min mormor, det vill säga vad en dopklänning är.
Mm.
Och vad det innebär att lova någonting inför Gud.
Ja.
Det fattade hon innebörden av. Men jag, som är uppvuxen i ett sekulariserat hem på 70-talet, jag fattar ju ingenting av det.
Nej, precis.
Och jag är också uppvuxen i en tid när vi inte pratade om det. Om någon sa något om religion, typ jag är mormon, så ställde man inga följdfrågor på det, utan man liksom ville vara artig och diskret. Det var lite som med rösträtten, du vet. Man frågar inte vad folk röstar. Man frågar inte heller vad de tror på.
Eller vad de tjänar.
Nej, det frågar man inte heller. Men religion är liksom någon form av tabu nästan. Man frågar inte på en middag så här, ja, vad har du för tro? Utan det utgår vi ifrån att det ska bli känsligt och jobbigt, så det ska vi undvika. Och i det där, vi som nu har fått barn och som växte upp med det där, vi har ju förlorat språket för jättemycket av vad det är att tro. Och vi har förlorat språket för de existentiella liksom dilemman som det är att vara människa. Vad vi gör på den här planeten, vad som är meningen med våra liv, vad som händer när vi dör och så. Vi är ju inte vana att prata om det. Nej. Vi är skitbra på socialförsäkringar och jämställdhet och Latinamerika och så. Men vi är inte jättebra på att liksom ha ett samtal om vilka bilder vi har av vad som händer efter döden.
Liksom. Jag vet, men exakt detta sa jag faktiskt. Jag blev intervjuad i Lund, i så här Svenska kyrkan i Lund, i domkyrkans tidning.
Mm.
Jag tror jag sa någonting med att vi inte har kapacitet att prata om.
Mm.
Att vi ges inte de
Nej.
Verktygen. Det är som att det är lite pretentiöst nästan. Att folk tycker att det är pretentiöst att prata om någonting så stort.
Ja. Och det är det ju på ett sätt. Men vi lever också en tid där pretensioner är, vi ser ner på det, eller vi är rädda för det, vi är generade av det blir vi ju.
Jag vet att du inte får säga någonting, men det är riktigt, riktigt sossesamhälle. Det är sossarna som har skapat det samhället. Att man förlitade sig så jävla mycket på att allting skulle vara så jävla lagom och att det var staten som skulle
ge oss det. Och nu är Socialdemokraterna inte här och kan försvara sig. Jag gör om din podd till public service.
Precis.
Utan
sossarna jag pratar om att vi om utlämningar. Precis. Du behöver inte, det här är ju ingen public service podd. Det är det som är så underbart.
Jag ska sluta med det. Men jag tänker så här, den här okunskapen och den här språkbristen kring de här grejerna krockar ju med någonting som vi människor aldrig kommer undan, det vill säga vårt behov av riter och ritualer och att hänga upp vårt liv och vår tid på olika saker. Och då blir det så här, dopklänning i trädgården och gå ur Svenska kyrkan och sen så komma på att jag vill ju ändå bli begravd i vigd jord. Och vad är vigd jord? Och, ja, men det känns ändå viktigt. Och så är det ingenting som vi håller på att prata om eller lära oss om, utan vi liksom bara går omkring och gissar. Så kan vi säga. Och det kan jag förstå är irriterande för dem då som är i ett trosystem och som har en stark tro och övertygelse att folk liksom springer omkring och shoppar runt lite.
Mm. Jag tycker också det är...
Det får vi
att min mamma formulerar det som en fråga. Men vill framföra en åsikt. Och det har jag respekt för, Kerstin.
Ja.
Och varför människor är så okunniga. Ja. Men är det verkligen bara att vi inte har ett språk? Är det inte mer att vi inte har ett intellektuellt mod? Att vi inte har en kanske egentligen en religionsfrihet? För att vi inte erbjuds tro. Alltså, var erbjuds vi tro någonstans nu?
Jo, men det tycker jag... man kan säkert ha den upplevelsen att man inte möter tro och blir erbjuden tro, men så många människor runt omkring oss är det ju ändå som har tro.
Mm.
Det intellektuella modet, det brister väl på en massa fronter i vår tid, tänker jag. Att vi inte pratar med varandra om sånt som är viktigt på riktigt, utan att vi är liksom polariserade bubblor och håller på med våra egna hela tiden. Och att vi kanske inte möter människor som lever på andra sätt än vi i våran bubbla. Och så, och då får vi inte den här övningen i att liksom förstå hur andra tänker och vad som är viktigt för andra människor framförallt. Men ja, det är väldigt intellektuellt en brist på något sätt. Det tror jag. Men alltså, jag tror också att det finns ju också liksom en intellektuell resning här under sekulariseringen som jag måste då få försvara lite. Därför att religion har ju också varit väldigt begränsande system och förtryckande system och antidemokratiska system.
Precis.
Så att den rörelsen som ändå var sekulariseringen är ju också en frukten av det är ju kanske att vi sitter här nu och pratar med religion på det sätt som vi gör.
Mm. För då kommer Jan Hermansson här med en fråga. Mm. Är religion ett hot mot en liberal demokrati? Det är också konstigt, vadå liberal demokrati? En demokrati är väl allting en eller?
Ja.
Tror du att vi har få eller många diskussioner hemma?
Jag och min familj. Fattar. Pappa Hermansson, om det är en hot, det behöver den väl absolut inte vara?
Nej.
Det kan väl vara roten till en liberal demokrati. Om han nu hade varit här hade han fått definiera vad han menar med det. Men vi gissar. Det tror jag inte alls. Utan jag tror att all så här, fundamentalism och dogmatik och så, alltså väldigt sträng syn på hur vi ska leva och väldigt dömande syn på andra människor hur de lever. Det måste alltid utmanas i alla system. Spelar ingen roll om det är politik eller om det är religion. Det finns liksom ingenting i idén om att tro på en gud som hotar någon form av liksom frihet egentligen mellan människor eller demokratiska system eller så. Det tänker inte jag. Utan Nej. Det är ju hur vi människor liksom ordnar oss kring den här idén på den här guden och hur vi beskriver honom eller henne. Att om det är en dömande gud som gör människor rädd eller om det är en kärleksfull gud som är förlåtande eller om det är en gud som har alla tankar eller om det är en gud som har de tankar vi vill och sådär. Alltså det finns ju massa saker som kan bli begränsande för människor och hotfullt och det finns människor eller saker med religion som kan fylla människor med kärlek och göra att människor blomstrar verkligen. Så det har ju inte med det att göra.
Men med det här i bagaget. Mm. Du måste ju ha ett så svårt jobb. Det är inte som att tänk om du var ekonomijournalist. Det är siffror. Det är svar. Det är något helt annat att vara en religionsjournalist.
Det enda som är svårt i mitt liv, det är att vara tråkigt. Och tråkigt, det är då att vara ekonomijournalist. Ah. Alltså för mig.
Ja, ah, gud.
Eller konsumentjournalist. Oh. Så tvättmaskiner och prisjämförelser. Mm. Det är jättetråkigt. Mm. Det här är ju oerhört spännande och roligt.
Och svårt.
Ja men svårt är inte negativt. Nej. Svårt är ju utmanande och spännande. Sen får ju andra döma om jag liksom gör det här värvet okej. Men för, om jag tittar på hur jag upplever mitt jobb så möter jag ju människor i frågor som är liksom det viktigaste de har i sitt liv varje dag. Och det är ju, det är klart att en människa som berättar om, när jag frågar så här, vad bad du om när du var liten?
Mm.
Och så svarar den personen mig. Då är ju vi på en helt annan plats än om jag frågar så här, vilken av de här diskmaskinerna håller längst? Mm. Alltså förstår du? Vi kommer ju bara med en fråga väldigt nära varandra i den intervjusituationen.
Kan det vara tärande på dig att det alltid blir så liksom allvarligt och så emotionellt i ditt jobb hela tiden? Det är inget lallande direkt.
Nej, det är inte tärande. En enda sak är tärande och det är ju att en del av de samfund som människor vittnar om i mina program reagerar väldigt hårt mot dem. Deras föräldrar reagerar hårt mot dem.
Mm.
Det tycker jag är svårt.
Men känner du ansvar för
ja,
det?
Ja, de gör ju, de betalar ett väldigt högt pris för att sätta sig framför min kamera.
Mm.
Eller våran kamera.
Mm.
Det tycker jag är tärande. Mm. Det är liksom obegripligt också tycker jag, att människor som kallar sig troende och kristna och som kanske i handen håller samma bibel som jag också har läst liksom, kan landa i det. Att man ska skriva så där i versaler eller att man ska liksom... Det är ju den här Gud som har vi barnen kär som går nu. Det är ju flera där som efter att de var med inte längre har någon kontakt med sina föräldrar. Mm. För att de är med och berättar om ett trauma.
Mm.
Det är obegripligt för mig.
Mm. Men...
Och jag tänker inte att det har någonting med Gud att göra. Eller
nej, liksom, det har det ju
ursprunget
inte.
Till de här religionerna. Det har ingenting med det att göra. Utan...
Nej, och det är ju provocerande att folk använder Gud som...
Ja, otroligt provocerande om, särskilt om man tänker att det finns en gud, så är det ju synd om hen.
Men du, hur kom det sig att du blev så intresserad av just religion?
Ja, jag kommer ju inte som du från ett hem där det var liksom normalt att prata om. Jag kommer från ett politiskt hem. Då vi pratar om andra saker. Där min pappa brukade säga att religion var ett opium för folket.
Då vet man vilken politik det är.
Ja. Mm. Och det kan man ju då säga, om vi ska prata lite om min pappa, ska man säga att det har ju rundats av i kanterna, kan man säga, med åren.
Men han var liksom en övertygad kommunist.
Nej, det var han inte. Det var han inte, men han var socialist. Och... det pratades mycket så. Men han var provocerad av religion.
Ja.
Nu tror, då kan man ju tänka sig att det var ett uppror mot din pappa då, att du började fascineras. Och det hade det kunnat vara, men det har ju hållit i sig.
Mm.
Och jag är inte så intresserad av att göra uppror mot min pappa längre.
Nej.
Men
det är jag.
Det tar aldrig slut för dig. Men hemma pratade vi inte om sånt, och jag har inte med mig någon kyrkotradition eller så. Men jag själv blev jätteintresserad i tonåren och umgicks med mycket människor som var med i så här kyrkans ungdom och så, och var också med lite grann.
Men så det enda ni pratade om hemma i in terms of religion var det där religionet och
det var ingen. Ja, och det kom ju när jag då började prata väldigt mycket om religion, så här, i 14-årsåldern.
Gud, det här är så likt min mammas historia.
Aha.
Verkligen.
Mm. Så jag kommer bli katolik?
Ja, alltså det tror jag att de... Gud, nu är det som att jag blir mina föräldrar. Ja, det tror jag att man blir till slut. Väldigt många i Svenska kyrkan blir det.
Ja, jag vet.
När de söker Gud på riktigt. Faktiskt.
Men det är ju en kyrka som jag tycker vi pratar väldigt lite om.
Romersk-katolska.
Ja.
Fucking crazy shit alltså. Jag har skrivit mycket i skolarbeten om konvertiter.
Ja.
Alltså jättemycket när jag var liten. Både på gymnasiet och på högstadiet. Jag vet. Men det är också en sån stor kyrka. Det är som
men det är
att
så
det är
jäkla
tusen...
fint att vara katolik. Det stör mig lite. Det är så kulturfint att vara katolik. Det är så här, om du ska bli religiös på äldre dagar och jobbar i mediebranschen, då ska du bli katolik.
Ja.
Allt annat är lite tantigt. Men katolik är inte tantigt, det är liksom lite chikt.
Mm.
Och då, om man också är så här, skådis eller kulturskribent eller något annat, och journalist eller något, och blir katolik, så behöver man inte svara på frågor om preventivmedel och aborter och hur man ser på homosexualitet eller så. Det är som att de inte behöver prata om det. Som alla de andra samfunden och framförallt muslimer kanske måste svara på hela tiden. Mm. Det tycker jag är jättekonstigt med katolicismen. Nu fick jag säga det.
Ja, men jag förstår dig.
Men nu är din mamma besviken på mig.
Nej, gud, verkligen. Min pappa är också katolik.
Och det blir pappa också besviken.
Ja, de är så besvikna. Jag...
Förlåt.
Men sluta be om ursäkt.
Men jag tittade på koppen så här, som att jag pratade med dem och sa förlåt.
Nej, men det är... Oh, gud, jag har faktiskt ringt upp mina föräldrar någon gång. Också att de har varit med i podden på högtalare. Nej, men det är väl inte mer än rätt. Men jag är ju lite så där att jag tycker att man kan plocka russinen ur kakan lite. Men det är också speciellt med... Min mamma har ju varit undersköterska. Hon är ju arbetare liksom. Mm. Det är ju ganska ovanligt att sådana konverterar. Det är ju som du säger, mycket mer medelklass. Kanske akademiker eller kulturmedelklass som konverterar.
Mm.
Men...
Jag har ingenting emot att de gör det. Jag undrar bara varför de inte får lika skarpa frågor som... Om jag skulle gå och bli Jehovas vittne imorgon, så skulle ju alla fråga mig jättemycket saker om synen på homosexualitet till exempel, eller kvinnors jämställdhet och sådär.
Mm.
Men det slipper man ju lite om man blir katolik. Och jag bara tycker det är konstigt.
Ja, men det är väl mer om man är liksom, man är svenne katolik, att man blir sådär, jag förstår det, att människor får mindre frågor. För att man redan förutsätter att du har inte de här åsikterna. Mm. Men jag menar, för mig är liksom det samfundet så brett. Det är som att det är 1000 samfund i ett. Det finns superprogressiva nunnor. Det finns som liksom sprider preventivmedel. Det finns kvinnliga präster som viger homosexuell. Det finns liksom allt möjligt. Det är brett. Och jag brukar tänka att jag är väldigt glad att mina föräldrar är i det samfundet. Så att det finns sådana katoliker också. Mm. De är ju, jag tycker mina föräldrar är coola.
Framförallt så finns det ju någonting inom katolicismen som vi kanske i den protestantiska kyrkan då kan sakna, tänker jag, som människor. Att vi, det här liksom behovet och vikten av det rituella och mystiken. Mystiken framförallt. Alltså, den sekulariserade människan är en väldigt torftig typ. Mm. Alltså det är ju så många bottnar i det mänskliga som vi liksom inte ger någon plats.
Ja, men också att de har ju liksom inte så många, vad heter det, sakrament.
Nej.
De har väl bara 2, protestantiska kyrkan.
Ja.
Katoliker ska ju alltid hålla på.
Ja, det är mycket liksom, sakrament.
De bara, vi har 7 och sen blir det bråk. Men
ja, men att hålla saker för heligt då. Jag tänker ju att människan är ett religiöst djur. Alltså precis som hon är socialt eller ett ekonomiskt djur eller så. Alltså att vi kan inte liksom... Det funkar skitfint för en massa människor såklart att leva som ateister och utan en tro och så. Men det finns ändå liksom i det mänskliga en förmåga till att känna känslor av helighet. Och kontakt med någonting högre och större. Och det där tror jag är jättedåligt om inte vi får leva med.
Ja, jag tycker liksom att det är naivt att tänka att allt detta som pågår, som livet är, som världen är, liv, död, alltså födelse, kärlek, ska det bara, är det bara det? Finns det ingen annan nivå? Finns det liksom ingen... Alltså jag försöker inte pracka på någon att den ska bli troende. Men jag är lite mer, men kom igen, vad
jag
tror du?
Jag bara gick hem till Kakan.
Och blev Jehovas vittne. Du blev frälst. Jag brukar ju säga att jag hade varit en väldigt bra präst. Och då är det liksom som min pappa där så skakar på huvudet. Men jag tror verkligen att jag hade blivit det.
Kanske, du kanske slutar så.
Jag vet,
så.
Kanske slutar med det.
Mm.
Influencerprästen. Oj. Men jag brukar ju säga att de som jag känner störst närhet med i tro, det är ju mina kompisar som är muslimer, som har invandrarföräldrar. För att de har, jag tycker deras tro är så lik min.
Mm.
Man bara, man är ju troende och så är det inte mer med det.
Mm.
Det är inte, ja men vissa, alltså muslimer liksom, vissa har... Inte så många är ju liksom inte täckta med slöjor, men sen, vissa har varit det. Det är liksom, det är en sån vardaglig tro som bara finns där. Som inte är, jag vet inte, störande eller... Nu har jag aldrig upplevt min tro som störande, men den är bara där och är väldigt trygg.
Men hur tänker du kring att många människor som är ateister och icke-troende beskriver det där, den där frånvaron av, vad var du kallar det, en högre level eller ett liksom
en annan nivå.
De beskriver det ändå som fullkomligt, förstår du? De har ju en känsla av att det räcker, att det är fantastiskt att vi lever och att den här skapelsen är så ljuvlig och evolutionen har framavlat detta.
Men alltså, vet du vad? De använder inte ordet skapelsen om man är ateist.
Nej, okej. Okay. Den här inte. Planeten.
Ja.
Förlåt. Men du förstår min poäng.
Ja.
Alltså, det är liksom så här... Vad är det som gör att vissa människor känner att det här kan inte vara nog? Det här räcker inte. Och vissa är så otroligt nöjda med att this is it, det är marvelous och sen dör jag och det blir svart. Och det finns en befrielse i det.
Men vet du vad, nu kommer jag låta som en frireligiös.
Mm.
Och det här har jag sagt hela mitt liv. Och det är ingenting som mina föräldrar har plackat på mig. Men jag är bara så här... Ibland när jag pratar med människor, de tycker att det är obehagligt när jag säger så här: vet du vad, för mig gör det ingenting att du inte tror, för att jag vet. Och alltså, då kan man också säga så, vet, oh, Gud älskar dig även om inte du tror. Alltså, det är ju så läskigt. Jag hör ju mig själv, det är lite läskigt. Men jag tänker bara, det så finns det ju så här, ja, är det så intressant om de tror? De kommer ändå bli upptagna av Guds kärlek, whatever. Men jag tänker att, jag pratar verkligen som en kristen, jag hörde. Nej, men att de, att det är, dels tror jag att folk kommer komma lite mer till insikt om någonting händer. Jag har ju varit med om så mycket trauma i mitt liv. Mm. Och då har jag, jag kommer ihåg när min syra var sjuk när jag var 18 och hon var 14 i cancer. Att jag var så här, är det nu jag kommer tappa tron? Är det nu jag kommer ifrågasätta Gud? För varför kan det här hända? Mm. Och det var i samband med att många släktingar dog och sådär. Men det blev bara starkare för mig. Mm. Och att jag var så här, det är inte mitt val. Det är bara så det är. Och jag tror att, jag kan inte sätta mig in i en person som inte tror. Men jag kan vara lite så här, alltså jag tror inte på att du inte tror. Jag tror inte på att du bara tror.
Fast det där är ju sjukt provocerande faktiskt.
Att jag säger det?
Ja.
Jag vet, det är vidrigt.
Det är faktiskt vidrigt, Kakan. Du får sluta med det.
Jag vet.
Nej, men alltså det, för att det är ju att sätta sig till doms över människors tankar och känslor på ett sätt som du inte vill att någon ska göra över dig.
Nej, men alltså, det är också en ganska stor del av min personlighet, Anna. Att jag tror mig veta bättre än ganska många. I olika ämnen. Och nu även teologi. Nej, men alltså,
nej, men jag menar, jag har jättemånga människor runt mig som är otroligt smarta och intellektuella och känslomässigt mogna och liksom också har varit med om svåra trauman och grejer och som aldrig känner en längtan efter att tro eller prata med någon högre makt eller lägga sitt liv i händerna på någonting och sådär. Det måste vi bara respektera.
Jag respekterar det. Jag tar tillbaka det. Jag respekterar det, men då undrar jag, tror du inte att de kommer nosa på någon slags tro när det liksom blir tufft eller när de närmar sig döden eller liksom. Jag har ju också varit omringad av, alltså jag kommer från den autonoma vänstern, där var det ju liksom fruktansvärt att tro på Gud, varit och bara varit tillsammans med sådana människor också. Och när det väl har krisat så har det ändå bett till Gud. Mm. Och då vill inte jag vara en person som bara, I told you so. Men jag menar bara att, kan inte den där, jag kan tänka mig att den där nivån av att det kan ändå finnas någon slags gråzon.
Nej, men alltså jag tror inte, det går inte att säga så. Det är ju, vi vet ju det, att människor som kommer i kris och när deras liv är hotat så vänder sig många till en högre makt och ber om att bli skonade eller räddade eller så. Det vet vi. Det är väl en psykologisk, och ett psykologiskt beteendemönster också som vi har från när vi är barn, att vi ropar på mamma eller pappa. Så, och så vem ska du ropa efter om du får cancer när du är 45?
Mm.
Men vi vet ju också, jag har ju gjort sjukt mycket intervjuer med människor som är nära döden. Eftersom jag jobbade under många år med liksom journalister som skrev böcker och gjorde program och sådär om just döden och vår syn på döden. Och det är ju jättemånga människor som är helt orubbade i detta också.
Mm.
Som känner sig jättetrygga med att döden, jag är helt orädd därför att det är ett utslocknande bara. Mm. Och det finns en befrielse för mig att tänka på det. Så det
Kan du tänka att det inte spelar någon roll vad någon av oss tänker? Vi kan ju inte påverka det ändå.
Det tänker jag jätteofta. Och det är oerhört skönt för mig att tänka så. Särskilt när det gäller döden, som är det absolut vidrigaste jag vet. Det är liksom otroligt terapeutiskt för mig att tänka att det spelar ingen roll om jag håller på med det här nu. Det spelar ingen roll om jag försöker lösa den här gåtan eller om jag ska försöka trösta mig själv eller hur ska jag hantera det här och hur ska jag hantera rädslan. Det är helt meningslöst arbete. Det är bara att lägga bort.
Men vad tror du själv på då?
Med döden?
Nej, med allt. Med Gud.
Men jag svarar aldrig på det.
Nej, just det. Är det för att du är journalist?
Ja.
Men är inte det bara en ursäkt att du är journalist?
Nej, varför skulle det vara det? Du frågar inte Anna Hedemo vad hon röstar på. Det kan du ju inte göra. Jag förstår hur jobbigt. Jag intervjuar ena dagen muslimer, andra dagen Hare Krishnas, tredje dagen katoliker, fjärde dagen.
Sitter här med mig.
Sitter här med dig. Och alla håller på så här som du. Vad tror du? Vad tänker du? Jag kan inte ha det mellan mig och liksom... Det som står i fokus är frågan. Och det de av hjärtat vill svara. Det ska liksom spela så lite roll som möjligt att jag är där. Och vem jag är får liksom inte ta någon plats alls, tänker jag. Så jag har jobbat i 20 år ju med religionsjournalistik. Och liksom det har varit så här det viktigaste utvecklingsarbetet för mig, att vara så neutral som möjligt. Get money, baby. Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi kom ju ifrån hur du kom in på det här med religion. Du gick...
Jag har sekulär uppväxt.
Ja.
Jag... Nej, men jag har ju inget bra svar på det. Jag har bara varit väldigt, väldigt intresserad. När alla vill åka till New York så vill jag åka till Ganges. Jag har liksom aldrig... Jag har alltid tyckt att det är mest spännande och det mest intressanta. Och sen läste jag teologi direkt efter gymnasiet. Några år. Och så...
Var då någonstans?
I Uppsala.
Och just nu stängde min pappa av. Väldigt besviken på Uppsala igen.
Aha.
Nej, jag skojar. Det är sånt rivalitet
med Lund och Uppsala. Ja.
Jag har ju pluggat teologi vid Lunds universitet.
Det kan han få ha. Det är mycket finare att göra det i Lund.
Är det?
Kan jag säga. Nej, jag har ingen aning. Men jag säger det nu för din pappa.
Men jag tänker mig att det är det.
Jag har ingen aning. Jag trivdes ju inte och hoppade av och blev journalist istället.
Men vad var det du tänkte?
Ja, det visste jag nog inte. Jag var så himla ung. Jag var 19 ju när jag började där. Så att jag visste nog inte riktigt
vad fan vet man i den åldern? Jag var 20. Alltså,
nej.
Det är också den galnaste, alltså den institutionen.
Nu ska jag få pappa hålla för öronen då. Men jag jobbade ju också samtidigt som croupier på nätterna på krogen i Uppsala.
Jaha, vänta. Mina föräldrar har ju inte direkt rent mjöl på. Alltså det är inte som att mina föräldrar är såhär, we're good Catholics. Alltså snälla, det är inte...
Men jag vill att de ska tycka bra om mig. Jag vet inte varför jag hamnat i det nu. Jag vill att mina föräldrar
alltså,
ska
mina föräldrar säkert vara vänsterpersoner. Alltså de är inte... Herregud, nej.
Okay.
Du får inte oroa dig.
Nej, men det gjorde jag i alla fall.
De kommer ändå bara säga att det är inte de som bestämmer, det är Gud som bestämmer.
Ja, men i så fall så bestämde
jag... Nu blev han så varm att hon var tvungen att knäppa upp och ta av sig sin halsduk.
Ja, så. Men sen började jag med journalistiken och då kunde jag det här lite med religion, va? Och då hände det en massa grejer. Nu pratar vi 2001. Det var de första åren där när jag jobbade som journalist, så var det World Trade Center, och det var Fadime som dog, och det var Knutby som hände, och det var liksom Mohammed-karikatyrerna, och det tog liksom aldrig slut. Och det var väldigt uppenbart för mig att det fanns inga journalister som kunde de här frågorna.
Nej.
Man kunde skicka vilken praktikant som helst till Stora moskén i Stockholm och veva runt och ställa frågor. Jag menar... Det gör man ju inte om det gäller en ny liksom Norén-pjäs eller om det handlar om...
Så brukar jag alltid säga om att när folk intervjuar mig, jag bara skickar en feminist. Ni skickar ju inte en sportreporter. Exakt. För att intervjua liksom någon som pratar om den nya Teslan.
Nej.
Jag bara snälla skicka en feminist när ni intervjuar mig. Jag orkar inte mer. Men fanns det någon religionsjournalist då som du tänkte, åh, så här?
Nej, det fanns inte. Så här var det ju också. Jag blev ju då liksom erbjuden en tjänst på SVT Umeå. De hade en livsåskådningsredaktion. Och
livsåskådning.
Ja, och så blev jag programledare där då för ett program som heter Existens.
Åh, kommer ihåg.
Det kommer ihåg. Ja, och då visade det sig att alla programledare i den här genren innan mig hade ju varit kristna och gått ut och pratat om det. Det var Mark Levengood och det var Lotta Bromé och det var Micke Leinegard. De hade ju pratat i så här fina, legat på någon strand och pratat om sin kristna uppväxt och hur mycket kärleksbudskapet, vad det betydde för dem och sådär. Och jag vägrade att göra det. Dels hade jag inte så mycket att säga på den fronten, men det var ju också så här, vad är det frågan om? Jag trodde jag var här för att jag var journalist. Så jag blev väldigt upprörd, som man kan bli när man är ung. Och hamnade i värsta konflikten med så här, tidningen Dagen. Och där är jag i och för sig fortfarande kvar.
Dagen, oh my god. Inte
en... De hatar mig.
Ja, men du, jag hoppas de hatar mig. Alltså, Dagen kan dra.
Men du pratar så fint om tro. Det gillar de ändå. De är så ledsna för att alla i mediasvängen är så kritiska.
Nej, men tror du att de gillar mig? Snälla, nej, 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 nej. Dagens redaktion låg bredvid Konstfack. När jag gick på Konstfack.
Aha.
Jag gick förbi dem varje dag och det, mitt kristna blod frös till is. Nej, nej, det där är inte ett gäng för mig.
Jag, alltså, deras jobb är inte att gilla mig heller. Och det är klart att de inte ska, men jag har tyckt att den där konflikten har varit lite jobbig. Alltså att det är så himla polariserat. Nej, men jag känner kanske att det finns en idé. Alltså, om jag gör en programserie om islam, så är det ju såklart en massa muslimer som blir väldigt ledsna. Om ett avsnitt till exempel handlar om en tjej som har tagit av sig slöjan och därför inte har någon kontakt med sina föräldrar längre och så. Mm. Så är det ju många muslimer som blir ledsna över att jag visar den bilden. Ska du göra det sämre för oss muslimer? Mm. Men det är ju ingen som ringer hem till mig och skäller och skriker. Jag får inga hotfulla brev.
Nej.
Jag behöver inte byta telefonnummer och så. Men om jag gör någonting om den frikyrkliga världen, så får jag ju oerhört hårda mejl.
Mm.
Och om jag gör, alltså på den tiden när jag gjorde reportage om Livets ord och så, då var jag ju tvungen att byta telefonnummer. Det var ju superläskigt.
Mm.
Jag var yngre då och brydde mig kanske mer, men jag kommer ihåg det som otroligt obehagligt.
Men det är ju jätteobehagligt. Det är också så jävla obehagligt att vara en offentlig person.
För att ja, men det är det ju.
Det är väldigt läskigt att vara out there.
Ja, det är det.
Och visst, vi har valt det själva och så vidare. Men man ska inte... Det är inte samma sak som att gå med på hot eller räkna med det.
Nej.
Eller hat för den delen.
Men tidningen Dagen är ju väldigt kritiska då till de program jag gör. Och det får de vara, det är deras jobb. Och de har en egen journalistisk bedömning kring vad de skriver och så. Men det gör ju att deras läsare liksom får eld i brallan och skriver ännu mer till mig. För de citerar ju och så där, så det förstår jag ju att... Men så är det. Så måste det vara. Luften är fri. Men det tycker jag är liksom en liten större grej med mitt jobb.
Mm.
Tycker jag. Men det är den där intoleransen igen. Att man blir så här, så dömande.
En större grej med Sverige tycker jag är att jag tror att kanske gemene man, person, tror att det är tvärtom. Att du får mer hot från muslimer.
Det tror de säkert.
Mm.
Jag har aldrig fått det, så nu kanske jag får det nu bara för att jag säger så, för jag jinxar det här, men jag har aldrig fått det och jag har ju liksom inte blivit hotad till livet av någon pingstvän.
Nej, men det
har
snälla,
jag inte blivit, utan det handlar mycket mer
för att...
Ja, men det handlar mycket mer om liksom att jag blir utskälld liksom. Och jag tror också att det handlar om, och det hör ihop med den här grejen med när jag började jobba då där i Umeå, att de är vana vid att SVT är deras.
Mm.
De är vana vid, jag har programledare som säger att de är kristna. De är vana vid att de har sänt en massa lovsångsprogram på SVT. Det är gudstjänst på söndagarna. Det är liksom, så tänker inga muslimer eller hinduer. Nej. Eller buddhister om SVT.
Mm.
Men jag tror att när det här utbudet då, livsåskådnings- och religionsprogrammen, blev liksom lite mer... inte bara kristna utan mer journalistiska produkter som handlade om att liksom granska religion och titta på liksom krocken ibland mellan religiösa samfund och majoritetssamhället, då blev de väldigt besvikna, för de ville ju ha program som kanske gav en annan bild av vad det är att vara troende.
Och att vara besviken och frireligiös. Där har vi två dödliga komponenter.
Jag får inte skratta åt dig nu.
Det får du.
Lyssnar inte de på den här podden?
Jo, men jag har ändå lite... Alltså jag tänker, de som orkar liksom sitta en gång i veckan, en timme i veckan och lyssna på mitt chat med mina gäster. Jag tror ändå att de gillar mig. Och sen så har vi några liksom frireligiösa krigare där ute som lyssnar på underhuden. Då är de kanske ändå på väg bort.
Ja.
Fan, de behöver väl...
Nu fick jag det låta som att jag tycker att jag sitter och baktalar. Det gör jag inte, jag står ju för den här kritiken. Och jag har ju medverkat i deras poddar och blivit intervjuad.
Gud, så Sveriges Television så att...
Ja, men alltså du fattar, det är ju mitt jobb att vara det.
Ja, jag vet, men du behöver inte ursäkta det hela tiden.
Det tycker du inte.
Nej, men du är jätteproffsig på det du gör. Du behöver inte säga sådär hela tiden. Du är, you're good alltså. Jag är uppvuxen.
Jag dubbad som god nu av Kakan.
Nej, men jag menar, you're good. Alltså, du är väldigt proffsig i din roll. Liksom. Mm. Jag som inte hör hemma någonstans, förutom mina två kapitalistiska aktiebolag, kan ju säga, jag är uppvuxen du vet, i ett vänsterhem som det har hela tiden debatterats. Och jag blev ju snabbt ganska mer vänster än mina föräldrar. Samtidigt som jag har hört att allt, det var väldigt mycket som var fascistiskt. Mm. Det är så himla skönt att mina föräldrar inte kan säga emot mig nu. De får bara lyssna. Och samtidigt så har jag då... mina föräldrar har konverterat. Mamma när jag var 12, pappa när jag var 22. Till katolska kyrkan. Men har inte talat jättegott om frikyrkor.
Nej.
Så det är en härlig kompott. Och så går lite på pride. Alltså du vet, förstår du? Det är en mångfacetterad barndom.
Mm.
Klart man blev keramiker som håller på med hudvård. Alltså man måste ju det blir en sån.
Det är väl underbart.
Ja.
Jag tänker att det som suger med det där, det är ju när man inte fattar att andra måste få leva som de vill, utan man ska hålla på. Jag kommer aldrig stå ut med det.
In the name of God, dessutom.
In the name of God, jag fattar inte det. Låt människor vara.
Jag är lite sån också kanske. Alltså jag är ju väldigt fördömande. Jag har
ja,
väldigt
men
mycket
sluta med det.
Ja, men jag menar att jag är fördömande för att jag tycker att det är B att vara religiös och homofob. Jag kan inte nöja mig med det. Det är det som jag är fördömande mot. Jag tycker inte att det är okej. Jag vill inte sluta vara fördömande.
Det är för att du svarar på en kränkning. Du svarar ju på ett fördömande från början.
Ja.
Någon fördömer dig och din identitet. Då har ju du rätt att säga, det där kan jag aldrig acceptera.
Oh, gud, tänk att gå den här milda terapin som jag får gå hos dig. Ja, jag vet.
Mm. Det är väl all fine.
Mm.
Det är väl det första att liksom gå, som när du går omkring och säger att alla ateister inte har fattat något. Det är mycket värre, Kakan. För det är frikyrkligt.
Det var inte så jag menade. Jag menar nog bara...
Ja, men vi är klara med det, jag har fattat. Men jag menar bara som exempel.
Mm.
Det tycker jag är värre. Och det är alltså hålla på att läxa upp journalister för att de säger fel saker i tv eller för att de liksom för fram en felaktig bild av någonting. Eller att faktiskt så här, kränka människor som vill leva på ett annat sätt. Det men, tycker jag är oförlåtligt.
Får du någonsin mejl från folk i samfunden du berättar om som bara, du har rätt?
Ja, men nu har jag ju fått det med den här Gud som har vi barn och kär. Men då är det ju väldigt mycket av den där sorten som jag... Jag har också varit med i den här kyrkan så här länge.
Men alltså jag menar folk som inte har lämnat utan folk som
ja, men det finns det ju. Det var någon pastor som skrev till mig häromdagen. Så här, det har kommit med tid nu. För nu har liksom debatten nyanserats lite. Det har gått några veckor. Så nu börjar det komma lite. Men det var någon pastor som skrev till mig att jag har sett andra fara illa och inte gjort tillräckligt.
Mm.
Så det är ju...
Hur ska man komma till himlen då?
Ja, men...
Jag hade varit en jättejobbig präst. Jag är så dominant.
Mm.
Så man måste vara lite mer ödmjuk faktiskt. Kanske bara ska bli sektledare. Det hade passat.
Vad menar du? Hur definierar du bra präst? En framgångsrik präst ska nog vara väldigt dominant. Vi människor verkar ju älska att lyda och gå i flock. Och bygga stora sekter och sådär. Då gäller det ju inte att vara ödmjuk. Så det beror på om du vill vara en framgångsrik ledare eller en bra ledare.
En bra såklart.
Ja, nej, då ska vi slipa lite på ödmjukheten här kanske.
Kan jag gå i någon sån SVT-kurs då?
Ja.
Tack.
Kan du få göra?
Tack så mycket.
Underhuden.
Vad ska du ta liksom dig an härnäst? Vad lockar dig liksom inom det här ämnet?
Ja, men jag håller på med ett nytt reportage nu för Uppdrag granskning.
Jobbar du med Axel då? Björklund?
Ja.
Kul. Cool.
Känner ni varandra?
Ja, men han är min gamla rapkompis.
Är det så sant?
Alltså vi har inte rappat upp, men vi har älskat rap tillsammans.
Aha, okej. Okay. Vad roligt. Mm. Ja, absolut. Han är min chef.
Ah, sjukt.
Ansvarig utgivare. Ja. Så att om jag gör något fel så är det han som hamnar i fängelse.
Let's go. Okej, okay, men kan du får inte säga vad det handlar om eller?
Nej, det vill jag inte göra.
Nej.
Men det kommer i maj.
Åh, oh, vad roligt. Jag är så glad att du finns och gör ditt jobb. Jag tänker på det så ofta, inte bara med dig men med mycket kultur att som man konsumerar, att det är liksom ni bara gör alla de här grejerna så får man uppleva det och lära sig saker. Och det är ändå det som är meningen med livet, att lära sig och utvecklas.
Är det meningen med livet?
Att utvecklas tycker jag.
Mm. Men vad är poängen med att utvecklas om allt bara tar slut när som helst då?
Ja, men det, sen fortsätter det ju någon annanstans. Men jag tänkte, om man utvecklas så smittar det av sig på andra människor. Och så att man kanske kan bli lite bättre människa här och var. Men vissa verkar helt ointresserade av det.
Mm.
Väldigt, det är så många som är helt... Vissa är bara helt besatta av liksom böga till exempel. Och av homosexualitet. Det måste de ju släppa. Alltså på ett dåligt sätt.
Mm. Verkligen. Ja, jag vet inte. Vi jobbar på, men det är ju vårt jobb. Alltså andra människor går ju och gör annat på arbetstid. Alltså jobbar i affär eller kör buss eller är läkare. Eller, alltså alla gör ju sitt. Jag... Mm. Det är en otrolig förmån att få jobba med det som man tycker är spännande och roligt.
Mm.
Och som man tycker har någon sorts betydelse.
Ja, och gud vad du måste lära dig mycket. Det är helt fantastiskt.
Ja. Så är det ju såklart. Mm.
Jag vill ju starta en religionspodd.
Mm.
Vi får se hur det går med det.
Mm.
Det behövs någonting som inte är så människan och tro, eller vad den heter.
Människor och tro, ja. Sveriges Radio.
Nej, det måste vara, vi måste ha någonting annat.
Mm.
Som kanske handlar mer om populärkultur.
Mm.
Alltså någonting lite mer.
Det är väl en jättebra idé, gör det.
Ja.
Jag tycker att vi slarvar förskräckligt med de här existentiella utmaningarna som det är att vara människa. Och det går ju inte. Nej. Vi mår ju skit av det. Om inte vi håller på med det här, vad som är meningen och vad som, varför vi är här och vad som händer sen och så, då funkar vi ju inte. Så att,
men hur ska man hitta de verktygen då? Om man inte har dem som, om man inte heter Karin Hermansson och fick det med sig.
Ja, men där handlar det lite om att ha intellektuellt mod liksom, och att människor måste gå före och våga prata om de här sakerna. Och då måste vi göra det på ett respektfullt sätt gentemot varandra. Och orka och våga lyssna på varandra. Men i fikarum och liksom på innebandyträningar och sådär, om någon säger att de har en tro eller sådär, följ upp det, fråga, prata om det. Jag tror att... Eller så här, är du rädd för att dö? Jag är rädd för att dö. Alltså, varför säger vi så sällan till varann?
Mm.
Och detta vidre vi håller på med när människor är i sorg eller har fått en svår sjukdom eller så, att vi liksom lämnar dem i fred.
Mm. Du, har du hört podden Vem vill prata med en sorgsen?
Nej.
Oh my god, du borde vara gäst där. Mm. Det är två tjejer som heter Mikaela och Steffi, som är... De är 30 och 32. De förlorade sin lilla syster för ja, men nu är det snart 3 år sedan i cancer. Det gick på 3 månader. Och de har, ja, som du hör titeln, det handlar ju om det, att folk drar sig undan.
Ja.
Och så, det har jag ju också upplevt, mina föräldrar också, att folk liksom sticker.
Ja.
Och ja, det är en skitbra podd. Och väldigt
person. Vad kul! Ja. Ja, jag ska kolla.
Mm.
För det är ju liksom det här att vi blir dåliga människor när vi inte har system som hjälper oss med, vad gör vi?
Ja.
När någon sörjer. Ja, men då åker man och lämnar en påse mat. Eller man tar hand om, går och hämtar de barnen på dagis i den här drabbade familjen. Eller man stannar och kramar. Man behöver inte säga något viktigt, men man är ändå närvarande. Allt det där som vi liksom är jättedåliga på. Och blir jättenervösa och tror att det spelar jättestor roll vad vi säger. Och så blir ingenting sagt. Och så,
eller så säger man, ring om du behöver prata. Man, man får ringa själv faktiskt.
Mm.
Man får knacka på, man får hålla på.
Nej, men allt det där gör oss dåliga. Så jag tänker så här, vi kan inte vrida klockan tillbaka och gå tillbaka till ett icke-sekulariserat samhälle. Och min mormor kanske inte tyckte att Svenska kyrkan var toppen. Men hon visste i alla fall vad hon stångades mot. Hon visste i alla fall, det fanns i alla fall en bild i hennes huvud. Och så skulle hon, kunde hon ta ställning till den.
Mm.
Jag hade ju inte ens en bild av vad det kunde vara att ha en tro.
Nej, men det har du ju fått, ja, nu har du ju vigt ditt liv åt att ta reda på det.
Ja.
I ditt yrke.
Mm.
Mm. Fantastiskt, tack för att du kom hit.
Tack.
Det här hade vi kunnat prata om i 100 år.
Ja.
Du får komma till min andra podd.
Religionspodden.
Under Bibeln.
Under Bibeln.
Under tåran, under allt. Vi får se hur det blir med den.
Mm.
Tack. Du var liksom på Under huden med mig, Kakan Hermansson och
Anna Lindman.
Precis.
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.